The vision which John has here of the throne of God is very similar to the vision of Ezekiel in Ezekiel chapter 1, especially verses 4 to 10, which
den,
we can read.
Den syn som Johannes här har av Guds tron, den är mycket lik den syn som Ezekiel har nedtecknat i kapitel 1, vers 4 till 10. Vi kan läsa de verserna. Och jag fick se en stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld, och ett sken omgav det. Och mitt där i, mitt i elden, syntes något som var så som glänsande malm. Och mitt där i syntes något som liknade fyra väsenden. Och dessa såg ut på följande sätt. Det liknade människor. Men vart väsende hade fyra ansikten, och vart och ett av dem hade fyra vingar. Och deras ben voro raka, och deras fötter så som fötterna på en kalv. Och de glimmade så som glänsande koppar. Och de hade människohänder under sina vingar på alla fyra sidorna. Och med de fyras ansikten och vingar förhöll det sig så. Deras vingar slöt sig in till varandra, och när de gingo behövde de icke vända sig, utan gingo alltid rakt fram. Och deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan, och alla fyra hade tjuransikten på vänstra sidan, och alla fyra hade och örnansikten.
In verse 4 of Ezekiel's first chapter, God again is compared, as in John's revelation, to a great fire.
Här i Hesekiel 1:4 skildras Gud, precis som hos Johannes, som under bilden av en flammande eld.
And there too, God's throne is surrounded by four living creatures.
Och så här är Guds tron omgiven av fyra väsenden.
The only difference is that the four living creatures in the book of Ezekiel all have four faces.
Enda skillnaden är här att alla väsendena har fyra ansikten.
But they are the same faces that are spoken of in the book of Revelation.
Men det är samma ansikten som det talas om i Uppenbarelseboken.
Although there it appears that each one of them has only one of the faces.
Fastän där nämns bara att var en har ett ansikte.
We don't know from the Bible just exactly what the significance of this symbol is.
Vi vet inte helt från Bibeln innebörden av dessa symboler.
It is clear that these are four angels that surround the throne of God.
Det är klart att det är frågan om fyra änglar som omger Guds tron.
Four of God's spiritual servants.
Fyra av Guds andliga tjänare.
Perhaps more than that we cannot say with certainty.
Vi kanske inte kan säga mera med visshet.
However, in the symbolism of the church, these four faces have been understood as the four the symbols of the four evangelists.
Inom församlingen så har man använt dessa fyra symboler som symboler för de fyra evangelisterna.
And Matthew's gospel is often symbolized by the figure of a man.
I Matteus evangeliet brukar symboliseras av en människa.
Because he lays so much stress on the human nature of Christ.
Eftersom han så mycket betonar Kristi mänskliga natur.
Mark's gospel is symbolized by the lion.
Och Markus symboliseras av lejonet.
Because it is said his gospel opens with a roar.
Eftersom det man säger hans evangelium börjar ju med lejonets rytande.
Luke's gospel is symbolized by the symbol of the ox.
Och Lukas symboliseras av tjuren eller oxen.
Because it begins in the temple where sacrifices were offered, and it ends in the temple.
Eftersom Lukas börjar med templet där man offrade och slutar med templet.
And John's gospel is symbolized by the eagle.
Och Johannes evangeliet symboliseras av örnen.
Because of his clear and deep understanding of the nature of Christ.
På grund av hans klara och tydliga förståelse av Kristi natur.
Which is so clearly expressed in that gospel.
Som så tydligt kommer till uttryck i detta evangelium.
We might call attention again to the fact that in the hymn which is sung to God.
Vi ska också lägga märke till att i denna hymn som sjunges till Guds ära,
God is again compared to Kyrios Hotheos. Is called Kyrios Hotheos.
Så kallas återigen här Gud för Herren Gud, Kyrios.
This time, however, that name is applied to God without any distinction of persons.
Men här så tillämpas det uttryck på Gud utan att man skiljer på de olika personerna i gudomen.
Now in verse 9, John says that the four beasts give glory and honor and thanksgiving to the one who sits upon the throne, the one who lives forever and ever, namely God.
Och i det följande så står det att väsendena hembär pris, ära och tack åt honom som sitter på tronen och som lever i evigheternas evigheter.
And when they do this, the 24 elders fall on their faces before the throne.
Och när de gör det, då faller de 24 äldste ned på sina ansikten.
And they throw their crowns before the throne and praise the Lord.
Och de kastar sina kronor framför sig inför tronen.
This is simply a way of expressing the deep honor in which they hold the one who sits upon the throne.
Därmed ger de uttryck för den stora ära som de ger åt honom som sitter på tronen.
Before his might and glory, they take off their own crowns.
Inför hans makt och ära så tar de av sina egna kronor.
And even though they are kings, they are still humble before God.
Och även om de själva är konungar så är de alltjämt ödmjuka inför Gud.
An interesting story is told in connection with this verse of the English Queen Victoria.
Det finns en intressant berättelse i anslutning till den här versen, en berättelse om drottning Victoria.
She said to her pastor one day, "I hope that the Lord Jesus comes again during my lifetime."
Hon sa en gång till sin pastor, "Jag hoppas att Jesus Kristus kommer tillbaka medan jag ännu lever."
And when he asked her why,
och när pastor frågade varför då,
she said, "I would so dearly love to lay my crown at his feet."
Så sa hon, jag vill så hjärtans gärna få möjligheten att lägga ner min krona inför hans fötter.
She was the greatest queen in the world of her time.
Med andra ord, den största drottningen i världen på den tiden.
In her days, England was the most powerful nation on earth.
På den tiden var ju England den största världsmakten.
Still recognized that before the Lord Jesus,
hon erkände och hade klart för sig att inför Herren Jesus,
she was only a humble sinner.
Så var hon bara en ödmjuk syndare.
John's vision of God continues in chapter 5 without interruption.
Så fortsätter Johannes syn av Gud i kapitel 5 utan något uppehåll.
There we have the vision of the book sealed with 7 seals.
Där har vi synen av en bokrulle som var förseglad med 7 sigill.
And again, much nonsense is spoken about this vision.
Återigen så är det en massa nonsens som man har hittat på i anledning av denna syn.
But the meaning of the vision is very clear.
Men betydelsen, innebörden av denna syn är mycket klar.
We said yesterday that we can work the book, we can interpret the book of Revelation the way we work a crossword puzzle.
Vi sa igår att man kan arbeta sig igenom Uppenbarelseboken som man arbetar sig igenom ett korsord.
And if we work back and forth through this section of Revelation, the meaning of the book sealed with 7 seals is crystal clear.
Om vi arbetar på det sättet fram och tillbaka genom Uppenbarelseboken så blir betydelsen av de 7 inseglen helt kristallklar.
In the first chapter, John said that he was going to talk about things in the future.
Johannes hade sagt i första kapitlet att han ska tala om ting i framtiden.
But then in verse 19 of the same chapter, he is told to write about the things which are now and the things which are going to be.
Men i vers 19 framhålls det i samma kapitel att han tecknar ner sådant som äger rum nu och sådant som ska ske.
In other words, he was going to write about some things that were happening in his time and some things which were going to happen later.
Med andra ord, han skulle skriva om sånt som hände i hans egen tid och sånt som ska ske senare.
In the 7 letters he wrote about things which had to do with his own time.
I de 7 sändebreven så skrev han om sådant som hände hade att göra med hans egen tid.
He described the situation in those 7 churches.
Han beskriver situationen i dessa 7 konkreta församlingar.
From chapter 6 on we have the explanation of the 7 seals.
Från och med kapitel 6 får vi en förklaring till de 7 inseglen.
And it is obvious that in these chapters John is writing about the future.
Och det är helt klart att Johannes här skriver om framtiden.
And he's able to write about the future after this book is opened.
Och han kan skriva om framtiden sedan denna bok har öppnats.
So the book sealed with 7 seals is simply a book in which things are written concerning the future.
Så den bok som är förseglad med 7 insegel är den bok som handlar om framtiden.
And no man is able to open that book.
Och ingen människa kan öppna den boken.
Which simply means that no man is able to discover the future by himself.
Det betyder ingen människa kan upptäcka, ha insikter i framtiden av sig själv.
And if this were a world, a purely natural world, as is so often believed by modern theologians,
och om det var frågan om en vanlig naturlig värld som moderna teologer menar,
then of course the modern theologians would be right when they say that no prophecy concerning the future is really possible.
Och då har ju de rätt när de säger att någon profetia om framtiden kan ju inte ske.
Because there is no man who can open the book of the future.
Ty det finns ju ingen människa som kan öppna framtidens bok.
But there nevertheless is someone who can do that.
Men inte desto mindre finns det en som kan det.
John says that when no man was able to open the book, he wept very much.
Johannes säger att när ingen människa kunde öppna boken, då grät han bittert.
But then one of the elders came to him in verse 5 and said, stop crying.
Men då kom en av de äldste till honom enligt vers 5 och sa, sluta att gråta.
Behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, is worthy to open the book. Which has the seven seals.
Se lejonet av Judas stam, tidningen från Davids rot. Han har vunnit seger så att han kan öppna bokrullen och bryta dess sju insegel.
We've already spoken of this particular symbol of the Savior.
Vi har redan talat om den här symbolen för frälsaren.
And have said that he is here spoken of as the lion.
Här talas det om honom som ett lejon.
Which is certainly a reference back to the prophecy concerning Judah in Genesis chapter 49.
Och det är ju en anspelning på profetian om Juda i första Mosebok 49.
There Judah is compared to a lion.
Där Juda jämförs med ett lejon.
And in that same connection it is said that someday Judah is going to have a descendant who would really have the scepter and rule over the whole world.
Och där heter det ju att Juda ska en dag ha en ättling som ska ha spiran och regera över hela världen.
When Jesus is called the root of David, this is a reference to a prophecy which is found in a number of places in the Old Testament.
Och när Jesus kallas för Davids rotskott så anspelas det på en rad profetior i Gamla Testamentet.
Probably the most familiar to us is the one in Isaiah chapter 11.
Den som vi känner till bäst kanske är den som finns i Jesaja 11.
And in the next verse Jesus is immediately compared to a lamb.
Sen i nästa vers så jämförs Jesus med ett lamm.
And you remember yesterday we used this as an example to show how figurative language, how free one can be with figurative language.
Och igår påpekar vi att detta är ett exempel på hur fri man kan vara med bildspråket.
And Jesus can be a lion in one verse and in the very next verse be a lamb.
Jesus kan vara ett lejon i en vers och redan i nästa vers så är han ett lamm.
Once more we have a reference to the seven spirits of God.
Återigen har vi en omnämnande av Guds sju andar i vers 6.
Saw yesterday as a reference to the Holy Spirit.
Vi såg igår att det syftar på den heliga ande.
This time the seven spirits of God are represented by the seven horns and the seven eyes which Jesus had, which the lamb has.
Och representeras här av de sju hornen och de sju ögonen som lammet har.
Now this lamb takes the book out of the hand of the elder.
Nu tar detta lamm boken från den äldstes hand.
And he opened the book.
Och han öppnar boken.
And the elders fell down before him and sang a hymn of praise.
Och då faller de 24 äldste ned inför honom och sjunger en lovsång.
And this hymn of praise again is interesting in the light of the millennialist interpretation of the book.
Den här lovsången är också intressant i ljuset av kiliasternas tolkning.
The hymn says, you are worthy to take the book.
Det står i denna nya sång, du är värdig att taga bokrullen och att bryta dess insegel, ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och tungomål och folk och folkslag och gjort dem åt vår Gud till ett konungadöme och till präster och det skulle regera på jorden.
Again, it is clear that God's people are not only taken from the tribes of Israel.
Återigen är det helt klart att Guds folk kommer inte bara från Israels stammar.
Men are made God's people when the Lamb of God is slain for them.
Människor har blivit Guds folk när lammet har slaktats för dem.
And when they have been bought for God by the blood of the Lamb.
Och när de har köpts åt Gud genom lammets blod.
From every tribe.
Från varje stam.
From every language, from every people and every nation.
Från varje språk, från varje folk, från varje nation.
And then the hymn says that these people who have been redeemed from every nation, God, he has made, the Lamb has made a kingdom for God.
Och så heter det vidare att dessa som har återlösts från varje nation, de har Gud gjort till ett konungadöme.
And it should be mentioned that this is something that has already happened.
Då ska vi ha klart för oss att det är någonting som redan har hänt.
It is not something that's going to happen in the future.
Det är ingenting som ska ske långt i framtiden.
He has made us a kingdom and priests right now.
Han har gjort oss till ett konungadöme och till präster redan nu.
As Peter also said to the members of his congregation in the first chapter of his first letter, in the second chapter of his first letter.
Som Petrus framhåller när han skriver till sin församling i första Petribrevs andra kapitel.
Where he says that God's people are a kingly priesthood.
Där han ju säger att Guds folk är ett prästerligt konungadöme.
Which is exactly the same thing that John says here.
Det är alltså exakt detsamma som Johannes säger här.
When we come to the last phrase, however, the millennialists always insist that this proves their point beyond question.
Men när vi sen kommer till det sista orden, det skulle regera på jorden, då säger kiliasterna, det bevisar ju att de har rätt i sin lära.
They say clearly this is something that's going to happen in the future during the 1,000 years before the end of the world.
Man säger att detta ska ju helt klart hända i slutet av världshistorien under de 1,000 åren.
When God's people will reign on this earth.
Då Guds folk ska regera på den här jorden.
Several things need to be said in this connection.
Det är flera saker vi bör säga i samband med detta.
In the first place, many of the copies of the Bible do not of the Greek Bible do not have the future tense here.
För det första så är det många handskrifter här av grundtexten som inte har futurum här, alltså att de ska regera.
But they say, and they are reigning upon the earth.
Utan de säger i presen istället att de regerar på jorden.
But even if you take the future tense of the verb.
Men även om du uppfattar det som futurum, de ska regera.
There is nothing here that clearly teaches a millennium.
Så det är ingenting här som klart lär ett jordiskt tusenårsrike.
It doesn't say they will reign on the earth sometime in the distant future.
Det säger inte att de ska regera här på jorden någon gång i en avlägsen framtid.
It just says that they will reign on the earth.
Det säger helt enkelt bara att de ska regera på jorden.
Now, the future tense does not always indicate something that is not happening now, but will happen sometime in the future.
Nu ska man ha klart för sig att futurum används inte bara om sånt som inte händer nu, utan kommer att hända någon gång i framtiden.
If I say, for example, I will go downtown 2 years from now.
Om jag till exempel säger att jag ska gå ner till stan om 2 år.
Then it is very clear this is something that's not happening now, but will happen in the future.
Då är det helt klart att det ska hända inte nu, utan det ska ske i framtiden.
But we often say God will forgive our sins.
Men vi säger ofta Gud kommer att förlåta vår synd.
God will love us in the future.
Gud ska älska oss i framtiden.
God will love us till the end of the world.
Gud ska älska oss till världens slut.
That doesn't mean that God doesn't do that now.
Det betyder ju inte att Gud inte gör det nu.
In fact, we often say God has forgiven our sins.
I själva verket säger vi ofta Gud har förlåtit våra synder.
God is forgiving our sins.
Gud förlåter våra synder.
And God will forgive our sins.
Och Gud ska förlåta våra synder.
God loved us from all eternity.
Gud älskade oss från all evighet.
He loved us when he sent his son to die for us on the cross.
Han älskade oss när han sände sin son att dö för oss på korset.
He loves us today.
Han älskar oss idag.
And he will love us to all eternity.
Och han ska älska oss i all evighet.
It is very clear that in this case the future simply speaks of a continue something that will continue into the future.
Det är helt klart att futurum kan alltså användas för någonting som äger rum och ska fortsätta att gälla in i framtiden.
And what meaning the future tense has must be determined by the context.
Alltså meningen av futurum måste då bestämmas av sammanhanget.
If it's said here they will reign upon the earth 2,000 years from now.
Om det här stod att de ska regera på jorden om 1,000 år.
And they are not reigning now.
Och de regerar inte nu.
Then clearly we would have something that takes place in the distant future.
Då har vi här helt tydligt någonting som ska äga rum i framtiden.
But if we look at the whole sentence.
Men om vi nu ser på hela sammanhanget, hela meningen.
John says, God has made them a kingdom.
så säger Johannes, Gud har gjort dem till ett konungadöme.
And they will rule on the earth.
Och de ska regera på jorden.
In other words, they are a kingdom now.
Det vill säga, de är konungar, ett konungadöme nu.
And they will continue to rule.
Och de ska fortsätta att regera.
This thought is even clearer in the original Greek text.
Det här kommer fram ännu tydligare om vi ser på grundtexten.
The word for kingdom and rule in our English and Swedish Bible are not derived from the same root.
I svenskan och eller engelskan så är konungadöme och regera bildat av samma ordstam.
But in the Greek you do have the same word root.
Men i grekiskan så är det precis samma ordstam, samma ord för kungadöme och regera.
And we could translate into Swedish in a way that would make that very clear.
Vi kan försöka översätta så att det här kommer fram också på svenska.
We could say he has made them a kingdom.
Man kan säga han har gjort dem till ett kungadöme.
And they will be kings.
Och de ska vara konungar.
Because he has made us kings, we will be kings as long as this world stands.
Och därför att han har gjort oss till konungar så kommer vi att förbli konungar så länge världen står.
Just as God will continue to forgive our sins and love us as long as the world stands.
Precis som Gud vill fortsätta att förlåta våra synder och älska oss så länge världen står.
It is clear again that anyone who sees the millennium in these words is reading something into them.
Det är återigen helt klart att den som ser ett jordiskt tusenårsrike i dessa ord, han läser in någonting som inte står där.
And then John sees thousands upon thousands of creatures standing around the throne of God together with the four beasts and the 24 elders.
Och så ser Johannes ja, det är ett stort tal. 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
God with a loud voice.
Och de prisar också Gud med hög röst.
We've already called attention to that song of praise that they sing.
Vi har redan sett på den sång som de sjunger.
For there we have the seven words of praise that are spoken to God.
Där har vi de sju ord om pris, lov som används om Gud.
And all creatures in heaven and earth join in this song of praise in verse 13.
Och allt skapat både i himmelen och på jorden och under jorden och på havet och allt vad i dem var tog del i denna sång.
And the four beasts speak their amen to the hymn of praise.
Och de fyra väsena sa amen till denna hymn.
This brings us then to chapter 6 and the opening of the 6-7 seals.
Det för oss nu till kapitel 6 och öppnandet av de sju inseglen.
Once more we might remind ourselves of modern views of the kingdom.
Vi bör återigen påminna oss om moderna uppfattningar om riket.
The world has always dreamed of a golden age.
Världen har alltid drömt om en gyllen tidsålder.
They've always looked forward to a time when all the problems of men would be solved.
Man har alltid sett fram emot en tid då alla människors problem ska vara lösta.
There are many people in our time who believe, for example, that science will finally build us a world where everything will be perfect.
Which?
Science. Modern
ja, science, ja, ja. Often say. Många ser fram emot att en dag så ska vetenskapen kunna bygga oss helt perfekt värld.
In fact, one scientific philosopher in America has said that science will build for man the only heaven he will ever know.
Människan ska en gång i framtiden enligt en naturvetare och filosof kunna bygga en fullkomlig värld som vi aldrig tidigare har upplevt.
This also helps to explain the popularity of the theory of evolution.
Det här hjälper oss också att förstå varför evolutionsläran är så populär.
Because according to evolution, the world is going to get better and better until finally we have a perfect world.
Ty enligt evolutionsläran blir det ju bättre och bättre för varje dag tills vi får en fullkomlig värld.
And we often hear men speak of a time when there will be no sickness in this world.
Man hör människor tala om en tid när man har utrotat all sjukdom.
When our scientists will have discovered a cure for every illness.
När vetenskapsmännen har kommit på medicin som botar all sjukdom.
When there will be no more wars in the world.
När det inte längre finns några krig i världen.
When the politicians will have been able to bring perfect peace.
När politikerna har lyckats med fullkomlig fred och nedrustning.
When there will be no more hunger in the world.
Det finns inte längre då någon mer hunger.
And our economists will have solved every problem along that line.
Och det är en bra ekonomi över hela världen.
In America, during the First World War,
I Amerika under första världskriget.
President Wilson used to speak of the First World War as a war that would end all wars.
Så talade president Wilson om första världskriget som det krig som gör slut på alla krig.
In 1939, after I graduated from the seminary.
1948, sedan jag hade gått igenom och fått min examen vid prästseminariet.
I was working in a congregation in Fort Dodge, Iowa.
Så arbetade jag i en församling i, where, in Iowa?
Fort Dodge, Iowa, yeah.
Ja, någonstans i en stat i Amerika.
I stayed in a boarding house where also a young atheistic student stayed.
Och jag bodde i ett hus där också en ung ateist bodde.
And we often ate dinner together.
Och vi åt ofta middagen tillsammans.
And he often laughed at anybody who wanted to be a pastor.
Och han skrattade åt det att det kunde finnas någon som ville bli präst.
And he didn't understand how anybody who was intelligent could possibly want to be a pastor in the Christian church.
Han kunde inte fatta att någon med vanlig intelligent ärlighet ville bli präst.
And he said the Bible was completely out of date.
Han sa att Bibeln är ju helt urmodig.
One day we were having dinner just after Chamberlain had been to meet with Hitler.
Och en gång så åt vi middag tillsammans just efter det att Chamberlain hade träffat Hitler.
And Chamberlain, you remember, came back from that meeting with Hitler and said that he had saved peace for our time.
Ni kommer ihåg att Chamberlain kom tillbaka efter detta möte med Hitler, viftade med pappret och sa att nu har han räddat freden för sin tid.
And this young man praised Chamberlain for what he had done.
Och då prisade den unga ateist Chamberlain för vad han hade uträttat.
Because he had preserved the world from war.
Ty han hade ju bevarat världen ifrån krig.
And I said to him that I thought that what he had done was a mistake.
Då sa jag till honom, jag tror att vad Chamberlain gjorde det var ett misstag.
I said, if you make compromises with a man like Hitler, you only increase his hunger for more land.
Jag sa att om du kompromissar med en sån person som Hitler, då ökar du bara hans hunger efter mera landområden.
And I said it probably will lead to war instead of peace.
Så att den här kompromissen kommer förmodligen att leda till krig istället för till fred.
And then he laughed and he said, there won't be any war.
Då skrattade han igen och sa, det blir inget krig.
He said, nowadays people are far too intelligent to go to war.
Han sa, nu för tiden är människor allt för intelligenta för att börja krig.
We have gone too far in the process of evolution ever to fight a great war again.
Vi har kommit så långt nu i utvecklingens gång så vi ska inte börja någon mer krig nu inte.
And I said, well, I believe that there is going to be war.
Men jag sa, jag tror att det kommer att bli krig.
And he said, why do you believe that?
Och då frågade han, varför tror du det?
I said, for one thing, because the Bible says that there will always be war.
Ja, av det skälet att Bibeln säger att det kommer alltid att vara krig.
And he said, oh, the Bible.
Och då sa han, ach, Bibeln.
And I said to him, Clark, if we have war before this year is over, will you go to church?
Och då sa jag till honom, hörru Clark, om det blir krig innan det här året är slut, kommer du att gå till den kristna församlingen?
And he said, absolutely.
Och då sa han, ja visst, absolut.
He said, that's a safe promise to give.
Det är för att det kan man ju tryggt lova.
I had often invited him to come to church.
Jag hade nämligen ofta inbjudit honom att komma till kyrkan.
And he had always refused.
Han hade alltid vägrat.
But this time he promised that he would come if there would be war.
Men den här gången lovade han att han skulle komma om det blev krig.
In September of that year Hitler marched into Poland.
Och i september det året så marscherade Hitler in i Polen.
And this young man didn't go to church.
Men Clark kom inte.
Instead he went to the army.
Istället så gick han in i armén.
And that was the last I saw of him.
Det var sista jag såg av honom.
But this is an example of what the world hopes for the future.
Det här är ett exempel på vad världen har för förhoppningar inför framtiden.
And how can we know that there always will be war?
Hur kan vi veta att det alltid kommer att vara krig?
How do we know that there won't be a time of perfect peace?
Hur kan vi veta att det inte blir en tid av fullkomlig fred?
The modern theologians have also picked up this idea.
Också moderna teologer har plockat upp den här tanken.
And they have simply given the name the kingdom of God to that old dream that the world has always had.
Och nu använder man termen Guds rike för den här gamla världsliga drömmen som världen alltid har haft.
Now in chapter 5 John had said that God has made us kings and we will rule on the earth.
Nu har Johannes sagt i kapitel 5 att Gud har gjort oss till kungar och vi ska vara kungar här på jorden.
And our human reason would conclude, well, if that's really true, then we ought to have everything just the way we want it. If we're the rulers, then it could be the way Our will wishes it to be.
Och då drar vårt mänskliga förnuft den slutsatsen om vi är konungar här på jorden, då ska det vara precis så som vi vill ha det.
And this idea John corrects now when the seven seals are opened.
Men den tanken den rättar nu Johannes i och med att de här inseglen öppnas.
See, the world and perhaps even Christians might think that maybe things will be better in the future in this world.
Världen tänker och kanske också kristna tänker det att kanske ska bli mycket bättre här på jorden.
And now John tells us in chapter 6 how it's really going to be.
Men nu säger Johannes i kapitel 6 hur det i verkligheten ska bli.
The first seal is opened and John sees a white horse riding forth.
Vi kan ju titta på det här bladet också. Det första inseglet öppnas och Johannes ser den vita hästen.
And on this white horse he sees a man sitting who has a bow and wears a crown and goes out conquering and to conquer.
Och han ser en man sitta på den hästen som har en båge och en segerkrans och som drar ut så som segrar och för att segra.
Orthodox Lutheran commentators are not completely agreed on the meaning of this white horse.
Ortodoxa lutheraner som kommenterar det här är inte alltid överens om vad som menas med mannen på den vita hästen.
Some of them believe that this white horse is a symbol of civil government.
En del tror att den vita hästen är en symbol för det världsliga regementet.
Others believe that this is the Lord Jesus himself.
Andra tror att det är Herren Jesus själv.
We will not make a decision on this right now.
Vi ska inte avgöra den frågan just nu.
We will look at the other seals first and come back to the first one.
Vi ska se på de andra inseglen först och sen kommer vi tillbaka till det första inseglet.
When the second seal is opened, John sees a rider on a red horse.
När det andra inseglet öppnas ser Johannes en ryttare på en röd häst.
And this rider has the power to take peace from the earth so that men kill each other and the rider carries a great sword.
Och den här ryttaren har makten att ta friden bort från jorden så att människor dödar varann och han har ett stort svärd.
When peace is taken from the earth,
när fred tas från världen,
this is obviously a time of war.
Då är det en tid av krig.
So the red horse, we would say, is a symbol for war.
Så vi kan säga att den röda hästen är en symbol för krig.
Not any specific war.
Inte ett alldeles bestämt krig.
But all the wars that are to be found that will take place in the future.
Utan alla krig som kommer att äga rum.
When the third seal is opened, John sees a rider on a black horse.
När det tredje inseglet öppnas ser Johannes en ryttare på en svart häst.
And this rider has a scale in his hand.
Han har en vågskål i sin hand.
He is evidently then a merchant.
Han är uppenbarligen en handelsman.
And he makes a proclamation.
Och han gör en proklamation.
A koinix of wheat for a denarius.
Ett mått vete för en denarius.
And three measures of barley for a denarius.
Och tre mått korn för en denarius.
And he says, do not hurt the oil and the wine.
Och oljan och vinet må du icke skada.
The measure that is spoken of here is a measure that holds about 1 liter.
Det mått som det här talas om är ett liter mått ungefär.
The coin that is mentioned is worth about 17 cents.
Och silverpenningen är värd ungefär 70 cents.
But in those days, this was a day's wage.
Men på den tiden så var det här en dagslön.
In other words, this rider proclaims that for a day's wages you can buy a liter of wheat.
Med andra ord så säger den här köpmannen, den lön du tjänar in på en dag ska du kunna köpa 1 liter vete.
My wife and I are always surprised at the high price of groceries in Sweden.
Min fru och jag är överraskade om att det är så dyrt att gå till speceriaffärerna här i Sverige.
But you get much more than 1 liter of wheat for a day's wages.
Men ändå så får du mer än 1 liter vete för en hel dagslön.
A few days ago I read that the average wage in Sweden today is about 20 crowns an hour.
Jag läste häromdagen att medellönen per timme i Sverige är 20 kronor.
And if a man works for 8 hours a day, this would be 160 crowns a day.
Och arbetar man 8 timmar så blir det då i medeltal 160 kronor om dagen.
So this is the same as saying for 160 crowns you can buy 1 liter of wheat.
Så det betyder då alltså att här står det att för 160 kronor så kan du köpa 1 liter vete.
For 160 crowns you can buy 3 measures of barley.
Och för 160 kronor kan du köpa 3 mått korn.
And don't hurt the oil or the wine, the rider says.
Och så säger ryttaren, du får inte skada oljan och vinet.
It's obvious from the price of bread that this is a time of great scarcity of food.
Det är alltså tydligt av priset här på brödet att det är en tid och det är ont om mat.
This is not just a time of inflation.
Det är inte bara en tid av inflation.
Because in times of inflation the wages go up to keep to stay even with the price of food.
För att i inflationstider så går ju också lönen upp så att man kan hänga med.
But when you can only get 1 liter of wheat for a whole day's wages, then you have famine.
Men här står det, och när man bara kan få 1 liter vete för en hel dagslön, då är det hungersnöd.
A man can't buy enough food then anymore to feed his family.
En människa kan inte köpa tillräckligt med mat för att livnära sin familj.
Now, what is meant by the admonition not to hurt the oil or the wine?
Vad menas då med förmaningen att inte skada oljan och vinet?
To hurt wine might mean to add all kinds of water to it.
Att skada vin, det kan betyda att man häller i all möjlig vatten i det.
So when the price of things go up, people try to make more wine by adding water to it so they will have more to sell.
Så när det är nödtider och priserna har gått upp så mycket så vill ju människor då spä ut vinet så att man ska ha tillräckligt att sälja.
And they may do the same thing with the oil.
Och man gör samma sak med oljan.
So it's clear that this rider symbolizes famine.
Så det är helt klart att denna ryttare, han symboliserar hungersnöd.
Now when the fourth seal is opened, John sees a pale horse rather.
Så fjärde inseglet öppnas och Johannes ser den blekgula hästen.
The color that is mentioned here is the color which the Greek doctors used when they described a person whose color made it appear that he was sick.
Det här blekgul, eller det grekiska ordet som översätts med blekgul, det är den färg som en människa har, man ser att hon är sjuk.
And it's clear that the rider on the pale horse symbolizes all kinds of sicknesses from which men die.
Och det är helt klart att ryttaren på denna häst symboliserar alla slags sjukdomar som resulterar i döden.
When the fifth seal is opened, John sees souls of people who have been killed for the word of God and the testimony.
När femte inseglet öppnas så ser Johannes själar av sådana människor som har dödats till följd av deras vittnesbörd.
And right here is a good place to stop and review the whole series of visions.
Och här är ett bra ställe att stanna upp och att återigen blicka tillbaka på alla de syner vi har sett.
I tried to show this on the board.
Jag försökte skriva upp det här på tavlan.
The red horse symbolizes war.
Den röda hästen symboliserar krig.
The black horse symbolizes famine.
Den svarta hästen hungersnöd.
The pale horse symbolizes disease.
Den blekgula hästen farsoter.
The souls under the altar symbolize persecution for the faith.
Själarna under altaret förföljelse på grund av tron.
And we have an interesting parallel in Matthew 24.
Nu har vi en intressant parallell till detta i Matteus 24.
In Matthew 24, the disciples asked Jesus, "What are the signs of the end of the world?"
I Matteus 24 där frågar lärjungarna Jesus, "Vad är tecknen på världens slut?"
And there Jesus lists them in this order.
Och så ger Jesus denna ordning.
False Christ,
falska kristusar,
war,
krig,
famine,
hungersnöd,
pestilence,
farsot,
earthquakes,
jordbävningar,
persecution, and false teachers,
falsk lära.
And there's one more that is not mentioned.
Och det är en sak till som inte nämns här.
But he says one of the signs of the end of the world is that the gospel will be preached in all the world for a witness to all nations.
Men ett av tecknen på världens slut är att evangeliet ska predikas för hela världen till vittne för alla folk.
It is very interesting to note that the order in which John speaks of them in a symbolic way is very similar to the order in which Jesus speaks of them in a literal way.
Det är intressant att se att den ordning Johannes har när han använder symbolerna är samma ordning som Jesus har när han talar om detta utan symboler.
There are 3 points that are not covered in John's vision of the seals are.
Det är 3 saker som inte är med i Johannes syn av inseglen.
As we have looked at them up to the present time.
Så som vi hittills har sett.
If you look at the 6th seal, however, you notice that an earthquake is mentioned there.
Men ser du på 6:e inseglet så ser du att det nämns en jordbävning.
And so that leaves us really only with false teachers,
false Christ and the preaching of the gospel.
Så det enda som ännu inte har nämnts av det som Jesus har nämnt är alltså då falska krister, falsk lära och evangeliet för hela världen.
The false Christ and the false prophets will be dealt with in chapter 8.
Men i kapitel 8 och 9 så talar Johannes om det falska krister och falsk lära.
But this order convinces me that the rider on the white horse is Jesus conquering the world.
Den här ordningen övertygar mig om att det första inseglet som vi gick förbi, ryttaren på den vita hästen, det är alltså Kristus, evangeliet som går ut till hela världen.
In the first place, I don't believe that we ought to say that this rider on the white horse is civil government.
Jag menar att vi bör inte säga att den vita hästen är det världsliga regimentet.
Because all the way through the book of Revelation, white is the color of innocence and purity and holiness.
Ty hela uppenbarelseboken är vit. Färgen för oskyldighet, helighet och rättfärdighet.
And this is hardly a way that the civil government can be described.
Och det är inte en färg för det världsliga regimentet.
Moreover, in chapter 19 of the book of Revelation.
Och ser vi på kapitel 19 i uppenbarelseboken.
In verse 11.
I vers 11.
We again read of a rider on a white horse.
Så läser vi återigen om en ryttare på en vit häst.
And when we read that the description of the rider on the white horse there,
och då finner vi där när vi läser denna beskrivning,
it is crystal clear that this cannot be anyone else but the Lord Jesus.
Att ryttaren inte kan vara någon annan än Herren Jesus.
We don't have the time to read it in detail.
Vi hinner inte läsa detta i detalj nu.
But we might just call attention to the fact that his name is the Word of God in verse 13.
Men lägg märke till vers 13 att hans namn är Guds ord.
And in verse 16 he is called King of Kings and Lord of Lords.
Och i vers 16 kallas han konungarnas konung och herrarnas herre.
We know that Jesus wins his victories through the preaching of the gospel.
Och vi vet att Jesus vinner segrarna genom evangeliepredikan.
So we can say the white horseman riding out to conquer the world is the preaching of the gospel in the whole world.
Så vi kan säga att ryttaren på den vita hästen är predikandet av evangelium i hela världen.
And then we have in Revelation the same sign that is mentioned by the Lord Jesus in Matthew 24.
Och då har vi här i uppenbarelseboken samma tecken som nämns av Herren Jesus i Matteus 24.
And for those reasons then I am convinced that the rider on the white horse is the Lord Jesus himself.
Av dessa skäl är jag viss om att ryttaren på den vita hästen här enligt första inseglet är Herren Jesus själv.
When the sixth seal is opened,
när det sjätte inseglet öppnas,
there is a great earthquake,
så är det en stor jordbävning,
and it is very obvious from the whole context that this is a description of the end of the world.
Och det är helt klart av sammanhanget att en beskrivning av världens slut,
and of the day of judgment,
och domens dag.
It is called the day, the great day of his wrath.
Och den kallas den stora dagen för hans vrede.
Before which no man will be able to stand.
Inför vilken ingen människa kan bestå.
And in chapter 7 he will show us how it is still possible for men however to stand in the judgment.
Men i kapitel 7 vill han visa oss hur det likväl är möjligt för människor att bestå i domen.
And we will continue then with chapter 7 in the afternoon lecture.
Och så fortsätter vi med kapitel 7 i eftermiddag.
That we have covered.
Oh, had it, Rostelle.